Måndag, äntligen måndag, och det är dags för Hockeystudions podd, och vi skriver alltså den 10 september. Nu är bara några dagar kvar innan första stora serien, förlåt SDHL, startar, och jag tänker alltså på att SHLs premiäromgång är på måndag. Hans Abrahamsson, vilken match kommer du bevaka på lördag?
Jag har fått draget vinstlotten, tycker jag själv i alla fall, och ska få åka till Göteborg och se Frölunda möta Djurgården. Hade jag fått välja från första början så hade jag valt den matchen faktiskt, men nu fick jag den tilldelad och det var ju jackpot.
Det är alltså Linköping-Timrå, Mora-Örebro, Frölunda-Djurgården, Luleå-Brynäs, Färjestad-HV och Skellefteå-Rögle. Mikael Tellqvist, nu är inte du ute och bevakar matcher för vår räkning. Vi hoppas att vi kanske kommer dit en dag. Vilken match skulle du vilja se och varför?
Nej, men jag tycker också som Abris att Frölunda-Djurgården är intressant, men sen skulle jag gärna vilja, naturligtvis med mina färger tänkte jag säga, men jag tycker även Skellefteå-Rögle kommer bli spännande, för jag tycker att Rögle har sett riktigt bra ut på försäsongen. Se om den kan ta med sig den fina formen de har haft in till när det börjar bli på riktigt.
Notera också starttid på de tidiga matcherna på lördag 15:15. Börjar bli gammal och ha Alzheimers, Abris, eller brukar man inte börja 15 eller 15:30?
15:15 var det väl förra året redan, okay. 15:15, 18:15 gjorde man ett tag. 16:00 före, 16:00, 18:30 före det, ja. Men förra året gjorde man väl om till 15:15, om inte jag har fått Alzheimers.
Okej, okay. 15:15 upplever jag som lite tidigt så att säga.
Jättebra tid tycker jag.
Ja, men man vill ut och kratta, man vill gå i skogen och sen, jag vet inte om man hinner till 15:15 riktigt. Slappna av.
Ja, men det är bra. Det blir sena matchen, inte så sen heller där. Så att jag skulle gärna se att de körde 14:30 och 17 eller någonting. Då har man två sådana här bra familjer. Kanske inte just i september då, men under vintern där, så tycker jag det är perfekt tid.
Du hinner ut och köpa traktor.
Precis.
Ja, i skogen, det är lugnt.
Jag skulle nog vilja se Linköping-Timrå måste säga. Men det är ju för att Timrå är nykomling. Alltså nytt SHL-lag. De har ju inte varit uppe på flera år här. Och då vill man ju se vad tar de med sig till bordet. Vad kan de göra mot liksom etablerat motstånd som Linköping, så jag hade nog gärna åkt den matchen.
Mm. Men jag tror att det är alltid så när man kommer in som ny också, de första 4-5 omgångarna blir jätteviktiga för Timrå, för ofta så spelar man då på sån motivation, det är kul att komma till nya arenor och bla 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 och gå vidare, så att Timrå kan nog komma, de behöver en bra start naturligtvis.
Det här är ju några dagar innan pucken släpps i vår högsta och vår finaste liga. Hur mådde man som spelare Tellan de här dagarna innan det drar igång?
Nej, man gick ju bara och längtade att det skulle dra igång.
Som allt. En frustande hing som skulle
arbeta. Ja, lite otåligt skulle jag säga. Liksom. Det var så här liksom, småirriterad, lite alltså, slutspelskänsla hade jag i kroppen. Liksom. Det var så här, liksom, fan kan du bara få börja nu? Liksom. Liksom, all den här försäsongsträningen som har lagt ner, alla låtsasmatcher på försäsongen, och nu blir det på riktigt. Liksom. Och så att, nej, jag såg väldigt mycket fram emot det, men det var en lång väntan sista veckan.
Kände man inför säsongen, eller visste man inför säsongen hur bra ens lag skulle bli? Alltså, hade man det från omklädningsrummet, på isen, träningsmatcher, förstod man var det här skulle gå någonstans?
Man har ju en typ av känsla, har man ju alltid, men det där är ju svårt med försäsongsmatcher som jag pratade om här tidigare. Jag menar, de som vinner mycket träningsmatcher, de säger att det är jätteviktigt att vinna, de som förlorar säger att det är bara försäsong, men någonstans så har man väl ett grepp om, i alla fall som målvakt, hur mycket skott fick jag på mig under försäsongen, hur såg det ut försvarsmässigt, hur såg det ut på positioneringen på spelare och sen framför mig och såna grejer. Så det är mycket såna grejer som jag såg hur laget skulle kunna spela under året.
Mm. Blir det mer grinigt på träningarna inför en premiär också, märker man det? Vill man gärna ha en fight på en träning?
Ja, men jag tror att det blir mycket grinigare som du säger, och det blir mycket mer, du har ju 25 stycken killar oftast som är supergriniga på isen, och alla vill vinna, och det kan vara att man blir irriterad för små saker liksom. Så att det stämmer, det är lite slutspelskänsla.
Och det är alltså vad ska man kalla för premiär då, Abris, både för lagen och för dig här på lördag. Din första riktiga hockeymatch den här säsongen. Hur laddar du upp och hur ser ditt dygn ut inför den här matchen?
Nu åker jag ju tåg ner till Göteborg då på lördag morgon.
Från Gävle då?
Ja, från Stockholm. Vi har väl en konferens här på fredag tror jag. Så att det blir från Stockholm där. Så att då har man ju ganska gott om tid att fundera lite grann på tåget ner och så. Men för mig är en premiär, det handlar mycket om att fånga en känsla på något sätt. Både liksom kanske utanför arenan och inne i arenan och sådär. Va? Så att det är inte att det finns inte så mycket statistik att ta del av, och liksom, tycker jag är ganska skönt också. Utan ganska öppet sinne åker jag ner med och ska se vad de här två lagen har att erbjuda. Jag förväntar mig fullsatt Skandinavium.
Tror du att det blir det?
Ja, jag förväntar mig det. Tror
du det? På en lördag, alltså, ja, fotbollen äger lite, det är fint väder.
Man Göteborg är en hockeystad, alltså, det är Blåvitt har vi knappt
på skådare längre.
Ja,
de har tufft också Blåvitt
ja,
också.
Ja, så, att herregud, ja. Så att nej, jag har höga tankar runt Frölunda-fansen och Skandinavium och sådär. Så men jag vet att det är inte helt enkelt att sälja ut. Men lördagar brukar vara en bra dag. Djurgården kommer säkert ha en hel del fans med sig också. Så att,
en buss i alla fall vet jag.
Ja, jag får väl hoppas att det blir mer än en buss. Jag vet att de brukar åka ganska mycket tåg också ner, tror jag. Jag undrar hur laget reser ner dit till Göteborg när det är 15-15 match förresten.
Kan ja, vi åker tåg också.
Ja,
men materialen åker det på morgonen och så brukar man vara ner, så man är ner till 12 ungefär som man checkar. Mm. Liksom, så brukar man åka buss hem efteråt.
Men åker ni ner samma dag?
Ja.
Kanske på mitt tåg då.
Ja, men hur funkar det? Då har ni suttit på tåg 4 timmar och så tar ni en promenad förmodligen till Skandinavium från centralen där. Är liksom kroppen så schysst då eller så avskakad eller så lugn så att man kan spela en hockeymatch?
Ja, men jag tycker att åka tåg är bra mycket bättre än åka buss. Alltså för att åka tåg då kan du ju sträcka på, du kan upp och gå lite grann och såna grejer. Så att jag menar, de flesta SHL-lag åker ju buss överallt. Och jag menar, det är ju värre att åka buss till Karlstad än att sitta på tåget i Göteborg. Det är bra mycket enklare liksom. Sitter du på en buss så har du... Då har du knäna i käken liksom, hela tiden. Liksom. Det, det funkar inte alls bra. Men,
vad gör ni på tåget då? Eller vad gör ni på bussen också? Eller vad har ni för fritidsaktivitet? Eller vad har ni för sysselsättning för?
Nej, det är allt möjligt. En del spelar väl kort. En del kollar filmer. De flesta kollar väl serier liksom, och såna grejer. Försöker ladda upp på sitt eget sätt. Lyssna på musik. Sova lite och vila upp sig. För det blir en ganska tidig morgon. Liksom. Det är tidigaste tåget tror jag man brukar ta så att, som går.
Får ni köra om pengar, alltså kort om pengar på resorna till bortamatcherna?
Ja, det får vi.
Får ni?
Ja, fast, ja. Vi, fast vi gör inte.
Ni gör inte det?
Fast vi gör inte det.
Är du säker?
Vi gör inte det.
På den tiden jag spelade fick vi spela om pengar på vägen hem bara, inte på vägen dit. För vissa var så jävla knäckta och förlorade mycket pengar så att det påverkade deras prestation på isen. Faktiskt.
Jag kommer ihåg Harry, han brukade stänga av tvn en timme innan vi kom till Karlstad och såna grejer. Bara för att man inte skulle sitta och titta tv sista timmen tror jag. Mm. Någon sån här grej, såhär, riktigt såhär old school tänk liksom. Ja. Nu spelar ju folk med sig tv-spel på bussar och sån grejer, sitter och tar med sig och sån grejer.
Jag fick ju 1000 frågor här, vem är det som bestämmer filmen på bussen?
Ja, det brukar vara de äldsta, men okay. Nu behöver man ju inte ha det längre eftersom alla har sin egen dator, men förr i tiden så var det de äldsta som bestämde.
Det är helt ute att kolla kollektivt numera, alla ska kolla på sin egen grej. Det är bara att gå hem till vårt vardagsrum typ såhär. Man sitter aldrig och kollar på tv tillsammans längre, utan alla ska sitta på varsin grej.
Och försöker man ha någon såhär, som man kallar för gruppövning då, att man ska på bussen och tåget, att man ska sitta med olika människor hela tiden för att lära känna sig nya, eller sätter man sig...
Vi brukar ha frågesport faktiskt har vi kört.
Okej.
Okay. Ja. Körde vi på de här riktigt långa.
Vem liksom gjorde
frågorna? Ja, men det först var det någon som fick göra den och den som kom sist sen fick göra frågorna till nästa resa och ta med sitt pris liksom. Så det brukar vara såna grejer.
Är det sportfrågor eller kör ni liksom?
Nej, det är allt möjligt. Gärna så svåra som möjligt så att man vill att någon ska nolla liksom.
Okej, jag kan tänka mig att det blir diskussioner om svaret var rätt eller fel. Det vill säga liksom, det går ju alltid
fusk.
Vid och vända liksom.
Fusk om någon googlar och sådana grejer. Ja, definitivt.
Undrar hur funkar med kortspel nu för tiden när det inte är några kontanter längre? För förut låg liksom pengarna
swish,
på...
Swish.
Är det så, Tella?
Jag bara kan tänka.
Ingen aning. Jag fortfarande nekar. Jag nekar.
100-lappar och sådär. Jag kan svårt att tänka mig att dagens generation har massa sedlar med sig i bussen.
Det var vanligare i NHL i sådana fall då, att man fick de här per diem dagspengarna liksom.
Ja, men nu NHL så åker man ju som att man alltid ska vara...
Fan, man går igång på det här alltså.
Va? NHL så åker man ju så att man är där ett dygn innan matchen börjar.
Stämmer.
Är man bättre som hockeyspelare då, att man vaknar upp i den staden där man ska...
Ja, men det är ju lite andra avstånd. Alltså det handlar om. Och de flyger ju överallt. Så att, jag menar, bara för att göra det lättare. Man vill ha morgonvärmning. Vill de flesta tränarna ha, eftersom jag har aldrig förstått det med morgonvärmning riktigt. Men det är så det funkar. Man vill ha chansen att kunna koppla av på ett helt annat sätt på hotellet och sån grej.
Det är väl barnfamiljen eller de spelare som har småbarn, de tycker väl det är skönt att åka iväg och få sova borta liksom en natt där innan och få riktig sömn och sånt där, har jag förstått.
Ja, jag var i Kazan så var vi tvungna att sova på hotell liksom dagen innan, även på hemmamatcherna. Mm. Och då var det typ 200 meter från där vi bodde till hotellet liksom. Nej, man skulle gå de där 200 meterna.
Måste vara väldigt individuellt alltså hur man sover bra och inte sover bra och sådär liksom då.
Så är det, definitivt.
Nu har vi pratat om lite om vad vi ser fram emot på lördag. Och jag, lite snabbt, så hoppas för att vi liksom får se lite nya namn. Det vill säga så att Abris får skriva om några andra än kanske Joel Lundqvist eller Ryan Lash. exempelvis nu, han är kanske ingen nytt namn, men Jakob Josefsson har ju sett förträfflig ut på försäsongen, så att det vore kul om han bara slog igenom och sänkte Johan Mattsson eller Johan Gustafsson med 3 mål, så att du får lite nytt ansikte att skriva om.
Ja, nej, men så är det. Och sen är det väl varje år, alltså SHL har ju haft den utvecklingen att det är ju faktiskt de här yngre spelarna som vi kanske fokuserar mycket på nu, som är det här intressanta, liksom Rasmus Dahlin, Elias Pettersson, att vi ändå fått uppleva deras säsonger här och så. Det är väl det man tycker varje år, att man känner att oj, nu har de här lämnat, de här unga har flyttat henne, nu kommer inga fler. Och så sitter man och gör de här listorna ändå liksom med 10 genombrott och känner, fan, det är ganska spännande ändå. Det finns rätt mycket namn nu ändå som kommer att spela stora roller i SHL, fast de fortfarande är juniorer.
Mm. Vad, Tellqvist, du ska väl sitta bänkad framför TV:n. Vad vill du inte att det blir fokus på lördag?
Jag vill att det blir fokus på hockeyn. Inga skandaler på läktaren, inga hjärnskakningar, inga domargrejer som händer och såna här grejer, utan jag vill att det ska bli bra hockeymatcher som man får liksom njuta av den här hockeyabstinensen som man ändå har faktiskt. Det är det jag vill se fram emot.
Mm. Ja, det, så är det väl alltid. Nu kommer det komma en huvudtackling, kommer komma en sparkrörelse mot puck och pucken går i mål och så vidare. Det är ju ofrånkomligt då. Jag har ju varit och kollat på det som heter Kringelkuppen i Södertälje. Det heter det tidigare, nu heter det Skoda Cup eller Skoda Trophy. Och det var ju endomarsystem, det vill säga en huvuddomare och två assisterande hela helgen. Det var ingen tjafs som domare någon gång. Man behövde inte ta hjälp av Håkaj, man behövde inte ta hjälp av någon situationsrum, utan han dömde och det var ingen tjafs. Hur skönt som helst. Mm. Jag tycker att vi ska bort med alla storebrorsbevakningar som finns där ute, för det blir bara, det tar bara tid och det blir bara massa tjafs om det.
Liksom. Men går det att backa det banden nu då, tror jag? Men jag till med inte. Fotbollen har ju tillhört till,
ja, har ju alla gör var, tagit till sig var. Här nu, så. Ja, jag vet, men det var så skönt att han, det var ju Kylken där och de här, de friade ibland och de skrek lite, men sen fortsatte man spela och sen var det inget mer tjafs.
Nej, men
det. Och det förmodligen jämna ut sig hela matchen.
Jag tror inte det beror på att det är försäsong då.
Inget skarpt läge heller. Nu var det 100 000 eller någonting i första pris.
Ja, men det var ganska mycket energi i matchen, upplevde jag då. Ja. Eller matcherna.
Nej, men vi har ju pratat om det där tidigare, men nu tror jag liksom vi har ju valt den här vägen. Jag tror det är jättesvårt att backa och gå tillbaka.
Att vi vill ha den perfekta matchen.
Ja, vi har valt det spåret och jag håller med i det. Det har jag sagt redan förra året att det har inte blivit helt perfekt som det har blivit. Men att backa tillbaka från det, nu tror jag blir svårt. Framförallt då ska man ju nästan censurera media också då, att förbjuda dem att visa bilder och så. För annars hamnar ju domarna i en riktig pissits.
Vad är mardrömsrubriken över din artikel på lördag kväll då?
Nej, men det är väl klart att det måste vara en huvudtackling eller det här måltjafset som var förra
året. Går du inte lite igång på det?
Nej,
också.
Inte i en premiär, eller, herregud. Men när det blir omgång 15 eller 17 eller någonting i november där, så är det ju svårt liksom att sälja in matcherna på det sättet. Och jag tror inte publiken och supportrarna går igång på det viset heller. Och då öppnar det ju upp mer för de här huvudtacklingarna, bortdömda målen och allt vad det är för någonting. Men nu i premiären hoppas jag ju verkligen att liksom det får vara lite premiärfest och att det är fokus på hockeyn. Och det tror jag också att det kommer att vara.
Vilket lag vinner då? Frölunda eller Djurgården i Skandinavien på lördag?
Jag har lite känsla för Djurgården faktiskt.
Ja.
Målvaktsspelet avgör sig, ja.
Ja.
Men ja.
Och vem är bästa målvakter då? Av Mattsson, Gustafsson, Reideborn och Jensen? Säg till en djurgårdare här.
Jag tror vi skulle prata Leksand, så börjar det bli målvaktsstuk.
Kom igen nu. Berätta.
Ja, men rent historiskt så har väl Adam en större spetskompetens, tycker jag, just nu. Jag tycker Frölundas mål har lite mer att visa. De behöver ha ett riktigt bra år båda två för att Frölunda ska kunna gå bra.
Det har ju varit liksom redan hatstormen snudd på Johan Gustafsson där förra året. De kan vara tuff för Frölunda och supportrarna. Han behöver en bra start i år, annars kommer det där tugget att gå igång direkt. Det är jag helt övertygad om. För han har varit rejält utsatt där nere.
Mm. Han har ju fått familj nu också, så han kanske blir lite lugnare också på hemmaplan också. Ta hand om det. Koppla bort lite.
Johan Gustafsson valde att inte signa med Frölunda. Och han hamnade i Kunlund då, det laget som kanske ligger längst bort på världskartan.
Johan Sundström ska vi säga.
Ja, Johan Sundström.
Så vi kommer rätt på det.
Precis, vad sa jag för namn då?
Gustafsson.
Du säger, det är måndag morgon här. Johan Sundström valde att signa med Kunlund i KHL. Tror ni att han kände, var det bara ekonomiska skäl? Eller tror ni att han kände att jag får inte rätt vibbar om Frölunda här. Jag stannar ute ett år till. Han har ändå varit med och tränat med Frölunda.
Absolut. Så här, jag tror att det var i stort sett bara ekonomi som låg bakom det här beslutet. Det handlade om rätt stora pengar där. Som
i Kunlund, det är ändå de...
Ja, men det är skattemässigt. Nej, men komma tillbaka.
Ja, det var väl
hans första 1,6 miljoner skulle i stort sett försvinna som han tjänade på grund av skatter i stort sett.
Du menar som han tjänade i våras?
800 000 netto, han skulle behöva tjäna 1,6 miljoner svenska ungefär, tror jag, för. Så det skulle liksom bara försvinna bort i ett skattehål liksom för honom. Mm. Så det tror jag var stora. Sen vet jag också att Frölunda har rätt jobbig verksamhet. Det är liksom inget 2 timmar träning och sen iväg och spela tennis, utan de kör jäkligt långa dagar, och ju äldre du blir så blir det tuffare och tuffare att orka med det där. Så att jag vet att många av de här äldre killarna som har varit i Frölunda eller är i Frölunda, man tänker sig för en gång till innan man går dit, för det gäller att kroppen orkar med, det gäller att huvudet orkar med den verksamheten de kör där. Så att, men nu vet jag att Johan Sundström var ju hemma och tränade med Frölunda i Frölundaborg där, eller körde i alla fall med
skridskocoachen. Och det är det som är så tufft också, för då har jag varit med i den familjen och sen väljer...
Jo, men när han gjort det valet så känns det ju mycket som Frölunda, när han, annars skulle han ju inte...
Jag hade ju kört träna på Mölndal med honom bara för att liksom vara helt neutral då.
Jo, men nu gjorde han ju inte det, och det talar väl en hel del för Frölunda, för jag var inte helt stupsäker på det innan han gjorde de här träningarna där, att han skulle välja Frölunda. Men nu känns det lite grann som att kommer han tillbaka till Sverige, vilket kan dröja rätt många år till ändå, tror jag, nu så ligger nog Frölunda rätt bra till.
För vi hade ju samma upplägg i Djurgården när Robban kom första året. Det var ju långa dagar, det var 8-4 och man kände ju själv som, fan var det då, 36-37, att liksom kroppen tog jävligt mycket stryk. Robban sa ju själv här för någon intervju här för ganska nyligen, att han sa liksom att ja, vi har skärt ner lite grann på det och börja lyssna mer på spelarna. Så att det är viktigt att man gör det också, speciellt om man vill ha de här äldre spelarna, så det inte bara blir yngre liksom.
Nej, det är ju så. Jag menar, du tittar på Skellefteå också. Det är också en anledning, tror jag, att många spelare, alltså det är ganska tufft i de där klubbarna. Alltså de kör rätt hårt, Frölunda och Skellefteå. Det är, ska inte jämföra det med Ryssland lite, men det är lite grann som när du väl kommer ur den där bubblan, så kanske du känner att det kan vara lite soft att välja en annan miljö. Nu säger inte jag att de andra klubbarna som Växjö har tränat dåligt, inte så, men det har varit väldigt speciellt i både Skellefteå och Frölunda, och det har gett väldigt bra resultat också, ska vara klart för oss, men det passar inte alla.
Nej, jag fick också lite, och sen just när han väljer Kunlund, nu var det ju pengar, alltså, det vill säga både lön från Kunlund och gammal lön från hans för detta KR-klubb som spelar in säkert då. Men det är en tuff klubb. Jag pratade med Magnus Hellberg väldigt mycket om det här, att spela i som resorna är sjuka där borta. Alltså du blir nästan knäpp i huvudet av att spela där. Han berättade ju att varje tillfälle som fanns så sov han. För att de är så många olika tidszoner. Så att fick han 2 timmar, han gick och la sig direkt. Ja. Och han var ju nästan alltså koko i huvudet till den här säsongen på grund av alla tidszoner som de reste.
Han spelade extremt mycket också. Han hade väl fan mycket skott som helst också, tror jag, i Kunlund.
Ja, nej, absolut. Rejält. Det är väl klart att det inte är idealiskt där. Jag menar, John Norman hamnade i Jokkrit och det är väl 3 bra ställen, men det är också en helt annan skattesats där. Så att det är klart att de här killarna hade väl gärna velat fortsatt kanske i motsvarande klubbar i Ryssland där. Men det finns ju inte så jättemycket alternativ i september. De ligger ju dessutom före KL där med ligastart och allt vad det är för någonting. Så att man får nog ta lite det man vill. Och jag menar, ska du liksom bränna av 1,6 miljoner direkt på ditt kontrakt här i Sverige, så det svider nog rätt bra.
Ja, det var synd faktiskt. Jag hade velat se Johan i SHL, och jag tror att det var väldigt nyttigt för Frölunda att ha honom i laget, för att jag har varit lite orolig för det. Så att jag tycker inte Frölunda har det riktigt den här säsongen då, men det är en helt annan femma. Och jag blev förvånad när Kunlund signade honom, men de kanske har fått en skada och sett att de behöver få in en skicklig forward där, vad vet jag.
Men tumregel 1 är ju, de här spelarna som är ute i Europa, de kommer 99 gånger av 100 kommer de inte hem. Nej. Och det beror på skattemässiga skäl, och det har vi pratat om också, absolut. Så du visste egentligen det här med Sundström också. Det ska väldigt, väldigt mycket till om det ska funka för en svensk spelare att återvända till SHL mitt under säsongen, för januari i alla fall.
Högström gjorde ju så för Djurgården att han spelade i Finland några månader, och sen kom han hem efter årsskiftet. Mm. Då. Ja, synd för Frölunda. Hoppas som att de gör en bra premiär mot Djurgården ändå på lördag. På söndagkvällarna brukar vi ha redaktionsmöte och prata om vad vi ska diskutera i podden. Jag misstänker att det kan genomföras lite andra redaktionsmöten som inte jag är med på. För ibland så får jag inte riktigt information vad Tellqvist och Abels vill prata om. Men så vips, kom det från ingenstans här att Sportlogic blir någonting som är lika viktigt som icing, trap, sms, alltså
dyra nyförvärv.
Dyra nyförvärv och jag fattade ingenting. Så att, och jag, sen fick, när jag frågade om vad det var för något, så så fick jag bara knappt något svar. Så att jag slänger väl upp Sportlogic. Vad är det här för någonting? Kommer det avgöra SHL? Eller Tellqvist, du är ju våran expert på Sportlogic.
Expert var väl ta i, men jag har hört lite grann om den och det
är. Vad är det för något?
Det är ett statistiksystem är det som SHL har gått in och köpt till alla SHL-klubbar. Bara för att alla ska kunna få samma förutsättningar. Många använder ju någonting som heter Dartfish just nu. Och det kostar runt 200 000 kronor tror jag, någonting runt där. Och det betyder då att där kan man sitta och tagga matcherna. Man sitter och taggar saker som händer i matcherna, passningar, målvaktsräddningar och alltihopa, bara för att man lättare ska kunna se på videon efteråt.
Men ett det här sätt att analysera vad som har skett i matchen.
Precis, men Sportslogic är ju då liksom att du får all den här informationen direkt. Alltså i realtid i stort sett, vad som händer. Så du kan gå in och se om du har slagit en felpass i första perioden, så kan du gå direkt in och kolla liksom den och trycka på den och kunna se den direkt live. Och det finns så mycket statistiker här så det är helt sjukt. Och det är scouting av spelare, det är utvärdering av spelare, det är spelarstatistik och det är pre-scouting också.
Men om vi ska på något sätt skala ner det här till någonting som våra lyssnare förstår, innebär det att exempelvis då Tommy Jonsson i Linköping kan få information att nu ska vi sätta Lukas Bengtsson mot Robin Figren, för att Figren tar sig aldrig förbi Lukas Bengtsson.
Precis. Är det han, så? Ja, det kan vara allt möjligt. Alltså, det är så liksom, det går inte ens att förklara hur mycket statistik det här är, utan det här blir ju liksom en ledarskapsgrej. Liksom hur skickliga är ledarna att kunna hantera all den här statistiken som finns? Det blir en kompetensgrej. Hur ska man kunna hitta liksom de här små russina i den här stora informationsbanken som finns?
Runt 600 situationer per match läste jag någonstans att det handlar om. Så det är ganska mycket, det är 200 per period då.
Och är det veteranpoolen på läktaren som ska sitta och rita blyertsträck? Eller hur får tränaren den här informationen?
Ja, det ligger nog ganska mycket på småvaktstränarna i vissa lag, de som inte har heltidsanställda videocoacher då, så att det är väl den informationen som jag har fått. De sitter ju ofta ganska nära oss på läktaren där också. Jag såg ju mot träningsmatchen som jag var på Brynäs-Djurgården, där fick ju vi journalistpacket flytta oss, för då skulle ju målvaktstränarna sitta där med stora jävla skärmar och allting på den här lilla pressläktaren.
Helt
som
rätt.
Fanns i Tierp.
Helt
va? Så att så det har ju blivit så, målvaktstränarna plus hemsidans presschefen för hemsidan, de tar pressplatserna nu och sen sitter vi bland vanliga åskådare.
Men vi måste få ner det här till någon typ av nivå där våra lyssnare förstår. Kan det vara så här också att Roger Rönnberg får någon input mitt under matchen på lördag att Reideborn, han är svag på vid vänstra benskyddet. Är det så?
Yes, du kan gå in och kolla sådana grejer
det
också.
Handlar, mitt det handlar matchen. Ju om hur backar, hur kommer de ur zonen med pucken under kontroll, släpper de in forwards på sin sida. Du kan se liksom vilken sida
tendenser
mot vilken back
men
kommer.
Men kan man bevisa det med ettor och nollor, det vill säga statistik? Är inte det på något sätt en känsla? Alltså han kan ju fått ett felskär en back och så vidare, eller han kan ju ha haft.
Fast blir det ett mönster så är det inte liksom en sån grej. Nej. Menar, om du släpper,
det är
om du släpper
i matchen,
ja, i matchen. Sen handlar det ju också om att vårda de här grejerna, för det finns ju fortfarande liksom en, du måste ju ha en känsla för situationerna, se matchen på något sätt. Så att väva in, tror jag, den här teorin med liksom praktik, tror jag, det är väl den stora utmaningen någonstans. För blir det bara att man kommer att gå på statistiken och bara följa det och knappt titta på matchen överhuvudtaget som coach och få en känsla, då tror jag också man är farligt ute. Så jag tror någonstans att den som hittar rätt balans i det här, för det är ju fantastiska verktyg med statistiken, och det kommer ju liksom.
Du har ju alltid, när vi har pratat om Corsi och Fenwick, du har bara sagt, det orkar jag inte prata
nej,
om.
Nej, nej, jag har väl inte sagt, jo, så sagt, eller, men däremot är det ju en ganska komplicerad sätt att sätta sig in i, och för mig som skriver om matcherna så vill jag ha mycket känsla, jag vill liksom se matcherna utifrån mitt perspektiv. Men skulle jag jobba i en klubb som ledare, så skulle jag naturligtvis sätta mig in i det här big time, för jag inser ju att det här finns det ju enormt med information som jag kan dela ut i mitt lag. Men man måste ju skilja på min roll här.
Det kommer ju spara enormt mycket tid också för tränare, för ofta sitter de på bussar och taggar, och sen sitter de ju och kollar motståndarna också. Det här kommer ju bara kunna gå in direkt och se liksom hur det funkar.
Man tittar på en sak som Växjö har ju varit väldigt långt framme i det här med statistik tidigare, alltså de är ju väldigt hemlighetsfulla med vad de har gjort och vad de inte har gjort. Men det tror jag också är en stor del i deras framgång.
Ja, men de har ju bästa laget också. Alltså
ja, absolut.
Laget,
men det är ju en del i deras framgång, tror jag också. Jag menar, det är ju dyraste laget vet jag inte heller, men de smartast byggt i alla fall och fått mest ut för de pengar
de
har.
Ett
av de dyra, absolut, så är det. Men det är ju inte så enkelt så att de bara köper in ett lag som är så
nej,
pass mycket bättre än alla
andra. Man får ju kompetens. Alltså.
Men de har jobbat väldigt bra med det här och HV har jag också hört jobba väldigt bra med det. Frölunda har ju en egen videocoach, Erik Lignell, tror jag heter. Så att det finns några lag som har jobbat bra med det här tidigare och som är mer intresserad och nyfikna av det här. Så att jag tror att de har ett försprång på isen också.
Och det som är bäst med det här är ju faktiskt att alla får det. Så att det blir liksom inga, alla samma förutsättningar.
Nej, det är hand om det också.
Så är det, men alla får ju samma förutsättningar.
De får ju en Ferrari skickad till sig.
Precis.
Men det är frågan om andra det som är
Ferrari.
Men
nu är det ingen ekonomisk fråga, till exempel Mora inte har rollat in det här systemet, utan nu har alla det här systemet. Nu gäller det bara att sitta rätt person på det här, rätt kompetens. Och jag menar, hockeyfolk finns ju i Mora. Nej, det är inte bara, det håller jag med om.
Så det kommer också bli en, alltså lika viktigt som har den bästa huvudtränaren, kommer det här kommer att vara viktigt framöver och hur man kan hantera det.
Du tror att det kommer att vara viktigt?
Ja, jag vet att det kommer att vara viktigt. Ja.
Du fick ju någon genomgång av det här, Tellan. Vart en wow-känsla eller vart det liksom, nåja. Höga skott i krysset funkar alltid.
Nej, men jag är ingen statistiknörd så heller. Jag tyckte ju om liksom att spela spelet. Men sen om man har en viss tendens, jag tror att spelarna kan använda det också. Så Mora skulle kunna använda det. Nu vet du vad, jag har en tendens att släppa in mycket puckar på lågt över benskydd eller vad som helst. Då kanske man kan börja gå in och börja träna mer åt det hållet också. Så det går ju att använda åt båda hållen. Sen är det ju liksom, jag tror att man måste vara väldigt statistiknördig för att gilla det här. Alltså det är så extremt mycket information så det liksom bara snurrar i huvudet liksom.
Sen har du ju en till sak i det här. Jag menar, den här generationen som spelar hockey nu, de vill ha svart på vitt. Du kan inte komma och säga att du var för dålig, du är bänkad nästa match som man gjorde förr. Utan här gäller det att visa svart på vitt att det här är anledningen till att du inte spelar. Och då finns det väldigt, väldigt bra verktyg. Då kan man liksom tagga alla situationer man har varit inne i, förklarat så här har du sett ut, så här, det här målen ligger du bakom, det här, och så här ofta kommer de in på din kant. Och alltså de bitarna, det är det språket de förstår. För det är ju mycket feedback idag. Man ska sitta med spelarna, man ska förklara varför det är så, varför spelar jag inte, varför spelar jag inte med, varför spelar jag inte powerplay. Och då är ju det här ett bra verktyg för coacherna också.
Det låter lite som EA Sports, alltså de här tv-spelen som finns, eller dataspelen, att man tar där, för där
betygssättningen,
ja, betygssättningen går ju lätt att göra korrekta passningar, rörelseschema, skott och så vidare. Har man den här statistiken som ni säger är så fantastiskt, så går det lätt att bedöma spelarna också.
Mm. Absolut. Mm. Sen är det viktigt också att behålla den här liksom mänskliga aspekten i det, att du fortfarande måste liksom ha ett hockeyögon, du måste förstå hockey, du måste se situationer, tror jag kommer att vara jätteviktigt också. Det blir nog den stora utmaningen att väva samman de här två sakerna.
Det är det jag menar också, att när Jocke Lindström kommer, när han står vid ena teckningscirkeln där, och var kommer han skjuta upp målvakten, Tellan?
Högt på pucken.
Och högt på plocken, eller hur?
Mm, oftast.
Och det vet ju du, men ändå så sitter du där ändå. Mm. Då är det ju, det finns ju en skicklighet så att säga som inte går att mäta i det här. Liksom, utan,
tack och lov. Men du vet ju också, Thomas, du har varit med inne här med Grönborg. Hur byggde han sina trupper förra året, framförallt OS-truppen? Vad var det tyngsta liksom, argumenten han hade när han tog ut spelare?
Ja, det var mycket hockey analytics, alltså liksom analyser runt det här. Men det gick ju inte, alltså, fast han kunde Tyskland allting. Jo. Så föll han ju mot Tyskland.
Jo, det laget han tog ut och hur han använder dem. Det är klart att det har ju varit både fördelar och nackdelar där. OS var väl vi väldigt förvånade liksom över vissa, hur vissa spelare spelar, vilka spelformer och sådär. Och vilka som varit uttagna och så vidare där. Men det har ju varit betydligt mer framgångsrikt i andra turneringar och så.
Rasmus Dahlin kom ju med just på grund av lysande. Alltså avancerad hockeystatistik.
Wikstrand är väl också ett exempel på det. Där fanns det väl väldigt liksom bra siffror och bra underlag. Vi var väl många som var förvånade att han var uttagen till OS.
Passningarna,
där.
Att han hade väldigt bra första passning var ju bevisat via statistik då.
Bland annat.
Mm. Men det kan ju också vara, igen, jag ska absolut inte liksom vara någon gammal gubbe som är negativ mot allt.
Du är skitnegativ.
Ja, men det jag menar,
se hur han ser ut här inne också.
Det jag menar med Wikstrand här då kan ju ha att ha en grym backpartner som gör att han får utrymme att slå den här bra passningen. Eller en center i samma femma som gör ett perfekt jobb, kommer på rätt ställe. Och då är det Wikström som ser bra ut för att första passningen sitter rätt. Och så hyllar vi honom så att han är sportlogic-kingen där ute.
Det finns ju siffror på det också. Då gäller det kanske att matcha honom i liknande omgivning också då, i landslaget där. Och är det statistik över rätt mycket, alltså många matcher och så blir det ju ganska utslagsgivande också att det blir korrekt.
Det som målvaktstränare är nöjda med det här nya systemet också, att det kommer inte pratas lika mycket räddningsprocent längre, utan det kommer pratas om andra saker
vi
också.
Vi kommer att prata räddningsprocent,
ja, jag vet,
fortfarande,
men det, ja,
tills
precis.
Vi får liksom ta del av den här statistiken.
Tills man blir utburen
där.
Liksom.
vunna matcher på målvakter, va? Mm.
Och det finns ju en ytterligare aspekt på det här. Vår kära kollega, eminenta skribenten Daniel Enestubbe, var inne på att det här ger då ett lyft till SHL. Men Hockeyallsvenskan, de 14 lagen där, de har ju inte, de har inte haft råd att köpa in det. Och de har inte det här systemet. Då undrar man ju också om skillnaden mellan SHL och Hockeyallsvenskan blir större. Att det här kan göra att Timrå skjuter bort AIK i ett playoff här i mars.
Fast det är ju HHs ansvar att köpa in det här systemet och få in pengar.
För att de har ju så skillnad.
Nej, för att
intäkter.
De gjorde en jättedålig, vet du, förhandling när de gjorde det naturligtvis. Men,
Jag hänger med helt i det där. Jag är en sån obotlig romantiker, så jag tror ju någonstans att det här hjärtat och själen och alla de här sakerna fortfarande kommer att spela viss roll. Liksom att Timrå med Jonathan Dahlén som bara liksom brinner av spelglädje kanske kommer att knocka ut en SHL-motståndare som inte ser ut att ha speciellt kul på isen men har jäkligt bra statistikverktyg.
Men hur ska ni värdera det här då, om vi avrundar Sportlogic diskussionen? Är det som att SHL-lagen spelar med 5,2 utespelare eller 6,0 utespelare, eller hur viktigt är det att man blir skicklig på att utnyttja Sportlogic? Hänger ni med frågeställningen?
Ja, nej, men absolut.
Jag tror ju att en av anledningarna för att Växjö är så bra att de har det här, just att använda de typ av system också, att de utnyttjar motståndarnas svagheter i matcherna. Jag tror det. Alltså visst, okay. De har ju mycket ett riktigt bra lag, men så mycket bättre som de var i slutspelet är de ju inte, rent generellt.
Jag tror ledarstaberna blir bara viktigare och viktigare. Jag tycker att kvaliteten på spelarna, alltså spelarbudgetarna är relativt likvärdiga, så spelarkvaliteten är relativt likvärdig, vilka man kan värva in, ganska likvärdig pott och plocka ur därifrån. Så att hur man jobbar med laget under säsong, allt från statistik till fysträning till mental träning till taktiska saker, det tror jag är viktigare än hur spelartrupperna ser ut.
Det ska bli spännande att se också, för det är ju hemmalagen som har möjlighet att byta sist, det vill säga i matcherna. Och om de lyckas, om man ser det här som man kanske ser väldigt ofta i Nordamerika, att de byter spelare igen efter att man ser vilka motstånd de sätter in. För det är ju det egentligen, det är då man kan se svagheten, vilka backar trivs mot vissa forwards och så vidare. Så det är ju där man ska se de här trenderna. För det ser vi inte ofta i svensk hockey. Där maler vi bara på med femmorna. Och tränarna som har möjlighet att nyttja sista bytet eller matcha eller coacha, de säger att vi fokuserar på oss, inte på motståndarna. Och Sportlogic blir ju en fokus på motståndarna för att kunna se svagheter hos dem.
Eftersom det är realtid också. Det händer ju på en gång. Du får ju statistiken direkt liksom.
Men måste de ha datorer och iPad i båset också, så att säga, liksom ganska tydligt, och örsnäckor och så vidare.
Örsnäckor lär de väl ha i alla fall. Det andra sköts där uppifrån från läktarna där.
Det ska bli ett spännande att se i alla fall. Det är inte så många som har noterat Sportlogic, men nu har jag lärt mig lite om det, och jag ska sitta på helspänn här på lördag och kolla om det, hur man använder det här. Jag lider lite med de här lagen, jag säger exempelvis Mora och Timrå, som kanske inte har lika stora resurser att ta hand om den här statistikförarren som de har fått inkört i garage. Det är ju det gäller att vara skicklig, och det gäller att förstå det, och det gäller att tränare som vill ta till sig det här. Annars så försvinner ju liksom verkan då.
Ja, jag tror nog nyfikenheten och viljan att ta till sig är viktigare kanske än att man liksom har pengar och anställa massa folk i när det gäller det där, utan det gäller nog att vara nyfiken och inse att det är ett viktigt verktyg.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Abris, du vill prata om talanger i svensk hockey, och även liten en bisats som tillkommer till det, att lite med hetsen. Har vi många bra talanger nu i svensk hockey, eller blir det liksom lite mellanmjölk nu efter Dahlin och Dahlén och Elias Pettersson?
Nej, men alltså det kommer upp. Det kommer upp. Det gör
vem är
det
mest spännande? Vem jublar över när du läser namnet och går in och elitprospektar honom?
Ta inte minnet som jag har tagit på.
Nej, alltså jag är ju lite så här, så att jag har ju svängt på något sätt i det där. Men jag är intresserad av en sån som Nils Lundqvist till exempel i Luleå. Jag är intresserad av en sån som Gustav Lindström i Frölunda. Att jag väljer ut de här två nu, det finns en tanke med det också. Det är att
backar.
Ja, det backar, det är det. Men framförallt så är det två stycken som har skyndat lite långsamt på något sätt. Det har inte varit den här superhypen runt om. Gustav Lindström var nästan på väg att sluta. Han ville inte gå på hockeygym. Och liksom, jag känner att Nils Lundqvist fick sitt genombrott förra året. För det var ingen som visste vem han var. Jag känner att där finns det ganska mycket fortfarande att utveckla och som kan bli bättre. Jag kan känna lite grann, om vi ska prata något negativt om svensk med talanger och så här, känna att de är så jäkla drivna så tidigt. De fostras ju in i det här från de är 7-8 år, och när de kommer upp på 15-16 år så har de gjort i stort sett allting. De har liksom haft de bästa tränarna, bästa utrustningen, åkt på alla camper och alla läger och allting. Och det har jag funderat lite grann, när de blir 18-19, finns det så mycket mer att utveckla i de här killarna? Där kan jag känna lite grann att det är lite spännande med de här som har gått en liten annorlunda väg och fått jobba lite grann i det tysta och som kanske inte liksom har tränat häcken av sig från det de var 7 år liksom, utan fått lekt lite grann, fått gjort lite annat och hållit på så. Så att det är de två jag nyfiken på.
Men kommer de slå igenom i tv-rutan också, det vill säga är de så flashiga?
Ja, men det tycker jag absolut. Framförallt Nils Lundqvist har ju ett grymt spännande tycker jag att titta på. Men även Lindström har ju en offensiv uppsida som vi kanske inte såg i IVM på det sättet. Han hade en annan roll där, och nu har han spelat mycket med Che Genoway där i Frölunda och sådär. Ja, jag tror att han också kommer att göra avtryck. Sen finns det ju de här givetvis då, Dominic Bock i Växjö och Isak Lundeström i Luleå, och kommer ju också göra Jakob Olofsson i Timrå och sådär. Så att det, men de har ju varit ganska hypade, mycket snack runt länge.
Du drog av 5-6
Ja, förlåt.
Han tog inte mitt namn. Jag är min ingen talang då, eller till sist.
Ja, ni har ju många kvar. Alltså, vi har ju inte ens nämnt de här 0-2-orna till exempel som kommer upp också, som säkert kommer att spela.
Vem går du bananas över, och vem är det som du... Det är ju på något sätt lite... Det är lite romantismen runt talanger. Vi älskar det på något sätt. Jag vet inte varför, om det är ett nytt namn eller att man ser... Att de är födda liksom 2000, 2001, att man tycker är så häftigt, för att man kan nästan relatera själv. Om 2000, då var jag ju 35 år, eller vad det nu var. Så att säga.
SHL kommer ju bli en utvecklingsliga om det inte redan är det. Liksom. Så att jag tror vi måste vänja oss vid det. Det kommer komma hem några spelare som varit utomlands och kommer in, och sen kommer upp de här talangerna som kommer ta nästa steg liksom, till NHL och gå vidare. Så jag tror att jag tycker att det är jättekul att se med talanger.
Och när du sitter vid middagsbordet med Sara, vilken talang sitter ni två och pratar om då i svensk hockey?
Ja, då pratar vi om Paw Patrol och såna grejer, och så här tecknat, så att det blir inte så mycket hockey hemma faktiskt. Om vi ska vara lite idag, eller Octonauterna är heta hemma nu också.
Octonauterna, ja. Men om det är en hockeyspelare som ni mot förmågan skulle prata om, som kanske tonåring eller liknande.
Ja, nej, men jag har hört lite om Jonathan Berggren i Skellefteå, som jag tror kan få
mål i helgen.
Ja, jag tror att han kommer få ett riktigt sån här, ursäkta uttrycket, håll käften år liksom. Det går mycket. Jag pratar med några killar, pratar med Detroit, och de säger liksom att den här killen har ett sånt spelsinne, så att det är löjligt. Hitta klubbor genom trafik och såna här grejer. Så att ett spelsinne är ju svårt att träna sig till liksom. Det går ju inte, det är nästan oftast medfött på ett eller annat sätt. Och då för att komma tillbaka till det här med ungdomsidrotten, spelsinne får du ju när du utövar flera olika sporter liksom. Inte bara hockey, utan du spelar handboll, kör karate eller vad du gör, utan det är då du liksom börjar läsa spelet, så att, och prova på. Så att jag är helt inne på Abris också, prova på massor med olika sporter. Och ja, nej, jag tror att han kommer att få ett genombrottsår. Han står för mycket offensivt i Skellefteå. Det är väl den defensiva som han behöver jobba på, men ja, kanske nästa sätta kanske, vad tror vi?
Ja, han hade ju ett bisarrt mål här i helgen där han liksom lurade upp motståndaren. Nu var det väl kanske inte Växjö som Skellefteå mötte, utan det var lite svagare CHL-motstånd då. Men att göra den här förflyttningarna gör att det är sällan man ser det i moderna hockey nu, tyvärr, att en back blir totalt uppfintad på läktaren liksom, så att säga. Tappar balansen nästan liksom, ramla, går ner på knäna nästan alltså.
Hade han haft sportslådor kan han veta vad han skulle göra innan, tror du det?
Ja, det tror jag inte. Jag tror ju inte det. Men Jonathan är ju jätteintressant. Jag såg också att senaste laguppställningen som Skellefteå hade, så hade de flyttat upp honom ganska högt upp i hierarkin. Och att en sån som Edvin Hedberg var nedflyttad. Så att det är intressant att se om de vågar ta bort den som är rutinerad. Eller ska på pappret, lönemässigt, CV och allting, ha en plats i topp 2, topp 3 kedjorna. För att flytta fram den här fantastiska 18-åringen. Född i Uppsala för övrigt. Och har Enköping som moderklubb. Du älskar ju Abis när jag bara slänger ut frågor till dig så att säga. Är han Enköpings Kommer han bli Enköpings största hockeyspelare genom tiderna? Och vem är Enköpings största hockeyspelare just nu genom tiderna?
Det måste vara Niklas Ävelid, va?
Ja, inte Magnus Ävelid, va?
Nej.
Och inte Johan Emlin.
Nej, nej, Niklas Ävelid.
Nej,
jag tror att han får tufft att knäcka Niklas rekord. Eller rekord. Så slå hans, komma före honom när det gäller Enköping där. Men det kommer säkert att bli en skicklig hockeyspelare, absolut. Och jag har faktiskt med han på min 10-lista här, Bergen.
Hur högt är han då?
Han är faktiskt 10.
Okay. Topp 10 i alla fall.
Ja, ja, det,
ja, det kommer hockeyviver. Ja. Nej, men absolut. Men det har ju varit lite... Han gjorde ju enormt med poäng i 20. Jag vet inte om han vann väl hela poängligan i 20 för mig förra året. Var med över 60 poäng eller något sånt här. Och det är ju oftast ingen garanti för att man kommer göra det bra i SHL. Men...
Han hade väl en bra duo där, ska jag säga.
De 57
var ju,
hade han.
De var ju
med,
två stycken
med långa rajtan där. Heter han Albin eller? Albin Eriksson tror jag. Eller något sånt. Som ser ut lite som Patrik Laine ungefär, den andra.
Som inte kom med till JVM, eller hur va? Eller
nej, ingen av dem har ju varit med. Men JVM, men,
eller UVM,
U18 VM. Ja, precis, det är helt rätt. Nej, men Bergen är ju jättespännande. Och det man har funderat på, som man alltid väger in när man gör de här listorna, är ju hur stort förtroende kommer de att få i sitt klubblag? Hur mycket kommer de att satsa på de här? Hur klarar de att ta steget upp i på seniorhockeyn? Så då är där jag har varit lite fundersam med Bergen då, hur Skellefteå tänker. Man har ju värvat in en del tunga namn och sådär. Och man har väl inte varit helt hundra på hur stort steg Bergen skulle ta den här säsongen. Men jag pratade lite med Samuelsson och Micke Lindgren där på upptaktsträffen. Och då fick jag också känslan av att det här är en kille som de mer än gärna spelar högre upp i kedjehierarkin.
Och innan, jag förstår att alla är jätteintresserade och nyfikna på vem jag ska ta ut. Men är det inte så också att det behövs en Jonathan Berggren för att Skellefteå, eller en Jonathan Berggren som utvecklas under säsongen och bli bättre, bättre, bättre för att Skellefteå ska gå hela vägen? Du måste ha utveckling på de unga killarna för att driva på de äldre och att det ska funka hela säsongen, tror jag i alla fall. Jag tror inte att det räcker med Jocke Eriksson, Oskar Möller, Bud Holloway och så vidare, va? Liksom då, utan du måste ha de unga som på något sätt går in och stökar till det för motståndare.
Mm. Ja, där är vi helt överens, det tror jag också. Det har vi sett exempel på när Brynäs vann 2012, när HV vann 2017. Alltså det var ju mycket av de här unga som drev i ligan förra året, alltså, så, där. Så att det är självklart är det så, när du hittar den där mixen, när de här kommer upp och är liksom sådär inte bryr sig så mycket utan går in och kör på träningar och allting, det är ju då du kan få den här kraften som kan ta det hela vägen.
Jag var ju kollade i Södertälje helgen som jag nämnde tidigare, och jag blev överförtjust i AIKs back Filip Broberg. Han har precis fyllt 17 år och hade mest istid i den matchen jag såg som back då. Och det som jag gjorde att jag log så där liksom, vad ska man kalla det för, nästan nykärmässigt stor del av matchen, det var att han åkte och knackade med klubban hela tiden här på pisen. Han ville ha pucken hela tiden och är 17 bast i AIK. Mm. Och varje gång han fick pucken så gjorde han bra saker. Han hade den här Rasmus Dahlin-åkningen. Det vill säga att det såg inte hackigt ut med översträcksåkning, utan han gled åt alla håll på isen. Han kommer slå igenom fullständigt. Och jag är så imponerad över att han gjort det här karriärvalet också. Att inte stanna i Örebro utan gå till AIK och kanske bli Hockeyallsvenskans bästa back nästa säsong. Och han är 17 år.
Mm, ja, han ville väl spela seniorhockey, men det fanns väl inga sådana garantier i Örebro, om jag nu har hängt med riktigt i den storyn med honom där, och valde då att flytta till Stockholm och AIK och för att få spela på allsvenskan då, i allsvenskan då på seniornivå. Mm. Är jättespännande spelare. Jag såg han en del i Ivan Linka. Han fick ju sitt stora genombrott där, Ivan Linka, som gick nu i augusti här. Där han var ganska okänd fram till dess, men gjorde ju en grym turnering där och hyllades ju stort av diverse experter där borta och även svenska lagledning. Så att det här är ju superspännande namn. Och ja, tittar vi på allsvenskan där, du har ju en Filip i Leksand också som jag tycker är intressant.
Men du vet, Filip, AIK-Filip, totalt överglänste Filip Johansson. Mm. Jag satt bredvid Chicago scout Mats Salin matchen igår, AIK mot Leksand, och jag vill inte säga att det rann om käken på honom så att säga, men nästintill. Han gurglade av glädje när han såg den här killen.
Undrar hur Örebro känner där då? För att de känner att den här killen borde vi ha tagit upp i A-truppen.
Jag tror att det kan hända väldigt mycket under sommaren, höst hos hockeyspelare. Och det måste ju han vara ett bevis på att det har bara smält till nu i alla fall. Jag är helt övertygad att om de kollade på Linka eller kollade på matchen igår, så funderar de på, gjorde vi verkligen rätt här?
Hur tänkte vi här?
Ja. Sen har jag förstått också att ja, de kanske ville till Stockholm. Det var en agent som drev på att de skulle till Stockholm och så vidare. Va? Han har för övrigt ingen svensk agent, utan har Mitch Marners agent som sitter i Nordamerika. Och han har faktiskt ingen svensk agent. Lite speciellt att man väljer den vägen då. Men vi hoppas att han får rätt stöttning. För igen, han är 17 år och spelar i Stockholm och sådär. Va? Det är ganska tufft, alltså miljö också.
Mm. Men det är
Vad är det som gör tällarna att de här nya eller hockeyspelarna som är så unga är så skickliga på skridskorna?
Ja, men det är som Aubrey säger, de har ju personliga tränare från de är, nu kan jag inte exakt ålder, men 12-13 år, alltså de börjar tidigt med det här.
Har du
alltså,
personlig tränare till dina barn?
Nej, det kommer jag aldrig ha heller. Utan de kommer få spela på grund av att de älskar sporten. Men det är ju sådär, de har egen fystränare, de har egen skridskoteknikcoach. Jag menar, så de ser ju mycket mer redo ut än vad juniorerna gjorde förr när de kom upp. Liksom. Förr så kunde man ju se direkt om det var en junior som kom lite mer stapplig, inte så bra kontroll på kroppen och sådana grejer. Men de är mer proffs liksom, när de kommer upp, rent generellt.
Mm. Det här skulle man kunna prata till program om egentligen. Det är ju någonting jag brinner otroligt mycket för. Men alltså det är precis som de drillas ju extremt tidigt idag. Alltså de blir ju skickliga så in i bomben när de är 15-16 år. De här
och de är nästan klara också på något sätt. De kan
lite
inte utvecklas
så.
Sen
inser jag också att det är ju en helt annan skicklighetsnivå idag. Det går mycket snabbare. Du måste kunna hantera pucken. Du måste kunna åka skridskor mycket snabbare. Det förstår jag också, men alltså det man kan känna är ju att de väldigt tidigt blir hockeymaskiner på något sätt, där de liksom går från de är 7-8 år så drillas de in i den här världen, och när de börjar bli 11-12 så är det omöjligt nästan att bedriva fler sporter, tycker man, för då ska man nästan bara spela hockey. Och jag är ju jättenyfiken på hur den här utvecklingen kommer, vilken typ av spelare det kommer att skapa i framtiden, för de är enormt skickliga när de är 15-16 år, och det innebär ju också att de kommer att ta de bästa platserna i juniorlag, i TV-pucken och allting, så att där kommer de ju vara outstanding. Men frågan är vad som händer när de blir 19-20, kommer det att finnas ytterligare utveckling, kommer vi att se spelare som Zetterberg, Sedin, Bäckström, liksom den typen av spelare. Vi får väl se lite grann. Jag är lite orolig faktiskt att vi tappar en dimension i spelet på grund av att de så himla tidigt blir hockeyspelare.
En annan parameter som jag tycker är viktigt att ta upp är ju också det här med, förut så kom det ju talanger som började spela hockey när de var 11-12 år. Det kommer vi inte se.
Inte.
Nej.
Alltså de tuffas ju undan. Ja. Även om du börjar när du är 7-8 år men inte kanske kör. Alltså jag har ju liksom, vi har 11-åringar hemma nu, och när jag hör deras sommar så har de över 60 istillfällen nu under sommaren. Slår man ut det på 3 månader, 12 veckor, så är det 5 gånger i veckan under maj, juni, juli. Mm. Alltså då pratar vi 11-åringar. Mm. Det här är en verklighet i lilla Gävle där jag bor. Va? Så att det har ju gått till att bli en året runt sport från väldigt, väldigt unga år, och jag
är också kritisk.
Jag kan ha fel, och man kanske är gammal och mossig och liksom inte hänger med i den nya tiden. Vi får se lite grann, men det kommer ju bli närmsta 10 åren blir väldigt intressant att se vad den här utvecklingen kommer att landa i, för att det har hänt otroligt mycket på bara 2-3 år när det gäller den här biten.
Min son har ju börjat spela nu ett år senare, och vi försöker ju värva alltid folk liksom. Men det är föräldrar som kommer upp till mig nu, och han är 7 år, och säger nej, det är nog för sent att börja nu, för att de har hållit på i 2-3 år redan liksom. De är bara ettan liksom.
Och det vi vet är att de här spelarna som så tidigt hamnar in i det här systemen med de här select camp, de kommer att vara jätteskickliga när de är 15-16 år. De kommer att åka fort, de kommer att behandla pucken bra, de kommer att skjuta hårt och så, va? De kommer ju garanterat att flytta undan väldigt många spelare som har lite senare utveckling, och frågan är vad som händer med de här spelarna då. Kommer de att sluta, eller vad kommer det hända? Så det finns en risk att vi kommer att tappa en generation med late bloomers.
Det blir ju en de har ju aldrig haft motgångar, många av de här som är väldigt skickliga tidiga. Du ser bara rusar in mot T-pucken.
Ja.
Sen får vi se de här brytåren, ja, där 17-18 år, om de inte är de bästa i laget, hur de hanterar att kunna liksom kämpas tillbaka till toppen igen.
Och i Sverige är det fortfarande ganska lugnt, men det är när du tar steget bort till KL, NHL, alltså det är liksom, det är ju äta eller äta, så det är en hel, det märker man ju bara på de som som är äldre också som åker över som får problem direkt så fort det liksom är, börjar ställas högre krav på ett helt annat sätt.
Och nu sitter ju vi tre 40-50-åriga gubbar här och liksom lite grann tycker att det var bättre förr och sådär. Så att vi ska väl också vara öppna för att och se lite grann hur det blir. Jag säger bara att det ska bli jätteintressant att se vad den här utvecklingen leder till. Och, ja,
men utvecklingen hittills har ju lett till att vi har fler svenskar än någonsin i NHL. Mm. Vi kom tvåa på JVM. Mm. Vi producerade för andra gången någonsin svensk hockey en nummer ett i draften, NHL-draften. Mm. Det vill säga hittills måste vi säga att utvecklingen av ungdomshockeyn har varit helt okej. Okay. Vi producerar ju liksom väldigt bra hockeyspelare.
Det gör vi.
Vi har vunnit två VM-guld i rad också. Ja. Om det ska vara
Nej, men det är ingen snack om det. Nu är ju den här, de här kullarna som har kommit upp nu är ju ändå ett resultat av något som skedde 10-15 år tillbaka i tiden. Vi får se lite grann vad som händer nu också. För nu är det ju liksom, nu ska ju alla bli NHL-spelare stort sett. För vi har ju, förut var det ju ganska sällsynt att svenska blev NHL-spelare på det sättet jämfört med nu. Och nu, det har ju också skapat att det blir en ännu större drive runt det här. Och jag är inte helt säker på att den drivkraften längre är liksom, är det liksom kärleken till hockeyn eller är det liksom målet att komma bort dit som överskuggar det mesta nu, och då får vi se vad det leder till i sin tur. För många av de här 90-talisterna, om vi säger Viktor Hedman, Erik Karlsson, kom ju fram i en tid där vi liksom inte hade haft några framgångar på juniorsidan. Det fanns ju liksom inte att Sverige skulle vara liksom dominanta på det sättet. Nu tror jag många ser det här, liksom de här NHL-kontrakten de skriver, de här stora husen de köper, att det blir en del väldigt tidigt för både föräldrar och barn.
Och tidigare var det ju också att Hockeyförbundet utbildade ungdomarna, det vill säga russinläger. Idag så är det lika mycket personlig tränare på isen och utanför isen. Vi har ju stora, alltså de här som jobbar med PT idag är ju liksom Instagram-kändisar där de pumpar ut träningar med NHL-spel och så vidare.
Man vill ju väldigt tidigt liksom ta ut lag med de här bästa spelarna. Där liksom,
men det handlar om att tjäna pengar också.
Ja, absolut. Jo, men absolut. Det handlar väl bara om att tjäna pengar i stort sett och utbilda spelare. Men det är en affärsverksamhet i grund och botten som ska generera pengar. Så det är ingen snack om det. Men man pratar liksom om TV-pucken. Ska vi ha 15-16 år? Ska vi ta bort den helt? Nu är man ju inne liksom och plockar spelare vid 10-11 års ålder och liksom väljer ut som någon sorts här informellt distriktslag som ska åka och möta andra lag. Och så här, jag är jätteskeptisk.
Jag vill att vi tar hit en av de här tränarna som jobbar med de här selektlagen eller talentlagen och så får vi sitta och prata om det här, så får vi höra lite deras version.
Jättegärna.
Jag har försökt att få någon intervju med dem, men de har lite duckat för att kan gissa att de tycker kanske att de när på pengar på en sak som är lite speciell kanske då. Men det var intressant att höra med det finns många för detta hockeyspelare som jobbar med sånt här, åker med som tränare till Kanada, Italien, KHL, Lettland och så vidare och får med sig 20-25 duktiga 04, 05 och så vidare. Vi återkommer till det. Innan vi avrundar för idag så vill jag Abris prata om vilka ledarstaber som är bäst i svensk hockey. Du får väl säga Division 1 eller fel, Hockeyettan, SHL, Hockeyallsvenskan, ÖSL om du vill. Men vi vill börja med det som är mest rubrikvänligast. Vilket lag tycker du just nu är sämst rustat på ledarsidan om du väljer SHL, Abris?
Ja, jag är osäker på Mora om jag ska välja.
Okej, okay, och då har vi alltså då huvudtränare Mats Lust. Vi har sportchef Anders Forsberg. Och så tog de inte en kanadensare som
amerikan i alla fall, ja, Barry Smith
där, som ass-coach där. Och sen har du Hermodsson som klubbdirektör. Och vad är det som gör
Daniel Hermansson också, va?
Ja. Vad är det gör att bli osäker på Mats Lust som har spelat upp Malmö, lång karriär själv som hockeyspelare och höll kvar Mora i högsta serien. Vad är det som gör att du slänger salt i ögonen på honom?
Ja, men det handlar ju mycket om att bygga en ledarstab också. Har man Mats Lust med hans fördelar och nackdelar så bör man bygga väldigt starkt runt honom. Det bör man göra oavsett vilken huvudtränare. Om det är Sam Hallam eller vem det är så måste du bygga starkt och smart runt honom. Och det är där jag känner lite osäkerhet. Barry Smith, väldigt brokig karriär. Jag vet inte riktigt, det var i Holland och var det runt på massa olika ställen. Jag vet inte, för mig är det väl ingen tillfällighet att han har varit i de här lagen och kanske inte gjort någon sån där dundersuccé heller, va? Lite tveksam där. Daniel Hermansson, jätteambitiös som jag förstått, men också ganska ny i den här branschen då. Och jag tycker att sammansättningen runt och även om Lust har liksom den taktiska strategiska förmågan att få ut allt av sina spelare. Jag tyckte det var ganska klockrent i ett kval där han behövde komma in och nästan skrämma Leksand lite grann. Så där. Men över en hel SHL-säsong så känner jag mig tveksam till om han kan lyfta Mora. För det är det som är problemet också, att Mora har ju inte ett spelarmaterial som gör att de ska kunna undvika de två sista platserna, utan där måste de verkligen få ut maximalt av varje spelare, och det är jag tveksam till.
Han är ju en pådrivare, det är han ju definitivt, och orkar man höra det varenda dag i en hel säsong, det är tveksamt.
Du måste ha folk runt honom som jobbar väldigt strategiskt riktigt, och så där han får liksom komma in och liksom
lite good cop, bad cop.
Ja, men lite grann så, men du måste ha en jäkligt bra spel, tror jag, runt det där, som där du har folk som verkligen vet vad de pysslar med, och jag är lite skeptisk där.
Nu är det så att vi sitter ju inte i Moras omklädningsrum, vi har inget facit, vi killgissar ju här från Stockholm, men kan det inte vara så att Daniel Hermansson är Sportlogic King?
Jo, absolut, så kan det absolut vara, och jag hoppas liksom att han får i så fall då utrymme för det, att man verkligen tar till sig de här sakerna, att han får inflytande i den delen och så vidare. Jag har ju liksom, jag vet inte, de har jobbat lite konstigt där i Mora. Jag menar att man var ute efter en backtränare med stor videokunskap förra året och anställde Micke Johansson liksom lite grann. Så att jag känner att jag är lite osäker där på om man har full koll på hur man jobbar. Och Anders Forsberg är också relativt ny liksom i sportchefsrollen här. Så att det finns en del frågetecken där för mig.
Vilket tycker du, Tellan, har bästa ledarstaben? Vilket lag skulle du liksom vilja känna att men här fick jag chans att bli målvaktstränare, så den här fick jag komma in i det här gänget, då är det som ett självspelande piano.
Självspelande piano blir det väl aldrig, men jag håller ju fast med min SM-guldvinnare här, HV71. Jag tycker hela den organisationen känns väldigt bra uppbyggd liksom, via, de har ju en general manager, så två sportchefer, och sen har de då hela uppsättningen med tränarna där också, så att jag håller HV högt i år på många sätt och vis. De verkar ha bra struktur liksom. De har valt, lite grann som Abels vinner på, de har valt att bygga upp organisationen först och sen liksom titta över spelarmaterialet också.
Samtidigt tog ju de en huvudtränare då, Johan Lindbom där, som hade noll erfarenhet från högre seriesystemen, alltså som tränare.
Precis, men då har
som
de ju
spelare,
två...
Som spelare så var det annorlunda då.
Men då har de ju två assisterande tränare som är extremt kompetenta också, som du säger, som hjälper han. Då har ju vet,
Lund
Johan...
Lund tog de in år två, så att säga, och det vart ju succé då.
Och så Ram då, som de plockat in också, så att jag tror på dem.
Ja. Vill jag att jag ska ta ut
Det är ju fantastiskt det här. Här ska jag få liksom berätta om de bästa ledarstaben, och det slutar med att jag måste ta ut den sämsta, och sen får Tellan sitta och berätta om den bästa. Det är ju
Thomas
Ros ledarskap liksom. Nej, för fan, jag ska bara vara negativ.
Vad tycker du om Leksands ledarstab? Kan jag prata om det istället?
jag skulle påstå som jag känner mig taskig här, Abis, vill att jag ska ta ut min bästa ledarstab eller min sämsta ledarstab?
Jag tycker att det är både och.
Okej, lite snabbt, jag tycker Frölunda ser väldigt stabil ut på en hel ledarstaben. Jag tycker att de har, ser man deras teamstaff här på Elite Prospect, så känns det nästan som ett NHL-lag där det finns lika mycket ledare som det finns spelare. Och jag älskar den här Per Edlund då, som är både, jag vet inte om han är nästan mental coach, han är materialförvaltare, och framförallt så är han ju då, jobbar han ju som fystränare då, så att säga, liksom då. Och han är med överallt också, är lite trevlig där kille i omklädningsrummet. Bara ha en sån kille som hjälper dem och förvandlar många av de här, ja, Vesalainen var där, och nu vart väl inte han någon fysisk praktexemplar, för han var där så kort tid, men de gjorde väldigt bra jobb med Ikkonen när han var där också, så att Lekkonen menar jag, Ikkonen var i Djurgården, men Lekkonen gjorde en väldigt bra jobb och förvandla honom till en NHL-spelare. Och sen har du ju Rönnberg, Lundskog, Näslund, Sjöström, Liljander, väldigt många, och Erik Linnell som var inne på, det finns väldigt många ledare som gör den här staben som du pratar om, de har ju liksom handplockat de här för att det ska funka bra ihop. Och sämsta ledarstaben, ja, men jag måste hålla med det där, Mora ser lite tunt ut. Jag tror att det ska, jag säger så här, det ska bli väldigt intressant att följa Lust versus Anders Forsberg i vinter. Det känns som att de två är väldigt, ser på hockey väldigt olika, kanske har sjukt fel här, men det är bara en känsla jag har när jag har pratat med dem under väldigt många år, att det här är två olika släktingar som möts och som inte ser på livet på samma sätt. Var det dög det eller funkar det?
Ja, du härmar mig lite då, men annars var det okej.
Jo, men jag måste väl ändå tycka
vad, kan alltså, någon egen.
Ja, men jag måste ju ändå tycka, jag kan ju inte liksom, jag kan ju inte hitta på något svar, utan jag måste säga det svar som jag tycker är mest roligt. Ja,
Per Edlund har väldigt stora biceps också, kan jag lägga till.
Fantastisk vältränad kropp för att vara 50 år. Jag tror han är född 67 eller något sånt där.
Jag har faktiskt haft förmånen att få vara lite i hans styrkerum när jag har hängt med Frölunda. Nej, man kör hårt med grabbarna. Skön jargong heter det, va? Och jag tror han är rätt populär. Blanda lite roligt med lite tufft och lite sånt här annat. Så att, ja.
Vi ska avrunda. Hedra Stefan Liv tänkte jag någon minut här. Och du är ju, var ju en av hans bästa målvaktskompisar, Tellan. Det var ju sjuårsdagen här i den 7 september som han lämnade oss då. Vad är din bästa livstory?
Oj. Det finns två. Alltså, han har ju aldrig erkänt de här grejerna. Det ska vara en gång när han skulle köra upp. Så kom man till en rondell och så sa bilskoleläraren, ta vänster i rondellen. Så körde han ju vänster i rondellen mot trafiken.
Aha.
Det är ju en svensk grej som man aldrig erkänt.
Han körde inte runt.
Nej, han körde inte runt. Han körde vänster direkt.
Han löd ordet.
Ja, det vill säga. En gång kom jag ihåg att han berättade att han lagt ifrån sig fjärrkontrollen. Och så hittade han den 2 veckor senare i frysen. Liksom. Såna grejer. Det är typiskt Stefan Liv-grejer. Men ja...
Lite disträs alltså.
Ja, lite disträs, men otroligt härlig, snäll, omtänksam, varm människa.
Men visst var han, det var ju den här bilden som han kanske ville släppa ut åt dem, men han var extremt intelligent och hade koll på allt.
Mm.
Kunde jag säga så här liksom till honom, du den här AHL-killen eller East Coast-killen, ja han som var bla bla bla, och så rabblade han hela hans CV.
Mm.
Han var enorm på att ha koll på vad som hände ute i hockeyvärlden.
Mm. Ja, men han var intresserad och älskade hockey. Det gjorde han verkligen. Och grymt fokuserad som han var på isen, lika avslappnad kunde han vara utanför.
Vad gjorde du den morgonen när de här telegrammen kom om Jaroslav?
Jag var faktiskt i Modo. Jag hade precis signat för dem och vi satt och skulle kolla på matchen. Faktiskt på, var ett gäng grabbar som skulle kolla på KL-matchen där. De har ju en sån här speciell att mesta lagen möter varandra. Och så satt vi där och snackade och så helt plötsligt så släpper de pucken och så helt plötsligt ser vi bara en kille som går ut på isen.
Aha, ni såg det så sent?
Ja, vi såg live. Okay. Alltså vi såg det live.
Ja, just det. Det var en annan premiärmatch.
Precis. Ja. För de spelade den matchen ju först innan de andra började liksom. Och sen började det komma så här, rullade så här textmeddelandet till plan från Jaroslav, det crashat liksom. Då började man ju tänka sig själv, så hoppades på att det skulle vara något juniorlag eller någon sån här grej, men så var det tyvärr inte.
Ja, tråkigt.
Mm.
Ja, minnet lever vidare. Han dör aldrig i våra tankar, utan han finns med oss. Väldigt populär kille som jag tror att de flesta har någon typ av relation med. Hoppas att han, ja, att han har bra det uppe på något sätt, att allting funkar. Jaha, lite tråkigt sätt att avsluta podden på då, men vi tackar väl för att ni lyssnade på oss, att ni var med oss, och sen hörs vi om några dagar igen. Hej då!